Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 357 av Ångestpodden.
Hej, hej, hej.
Och ett vanligt avsnitt.
Först måste vi tacka.
Ja.
För alla fina ord, alltså all kärlek vi har fått för arbetet med serien om gängkriminalitet.
Vi har ju alltså släppt tre avsnitt, det kommer tre avsnitt till. Men de släpps, och nu kör vi liksom två veckor här med vanliga avsnitt.
Alltså jag vet inte hur jag ska kunna gå tillbaka och aldrig mer jobba med de här ämnena.
Men det blir ingen som säger att vi aldrig mer behöver göra.
Nej, jag kommer liksom behöva, jag kanske kommer starta en podd till.
Ja.
Vem vet? Så intressant har jag tyckt att det har varit.
Mm, ja, men det är det. Och jag älskar att göra våra serier. Det är ju något annat. Jag känner ju ofta så efter att vi liksom har grävt i någonting att det är liksom, man blir så sjukt intresserad och sen bara fortsätter man vara det.
Ja, men så är det ju,
det är verkligen. Så här, ska jag hinna vara intresserad av allt?
Jag har en liten lista på saker som har hänt mig sen sist.
Okay.
Vill liksom vara med.
Mm.
Jag har varit hos min psykiater och jag ska höja min dos ytterligare på antidepp.
Mm.
Jag har haft en urinvägsinfektion som inte är av denna värld. Alltså Sofie, och jag har varit så rädd också för jag började få ont i ryggen. Vad tänker man då? Nu har det gått upp i njurarna. Samt liksom hypokondrin på det.
Mm.
Så nu, alltså jag har ju varit inne akut, jag har, du fattar. Nu går jag på min tredje penicillinkur.
Vad kul.
Nej, det är helt sinnes. Jag har i stunder känt shit. Jag mår bra.
Mm.
Alltså jag är ganska ångestfri.
Skönt. Men det kanske också är på grund av din antidepp.
Alltså jag älskar
inte antidepp. Bara såklart, men nej. Det hjälper ju.
Och så här, jag älskar antidepp. Alltså jag älskar antidepp för att det är jättebra i min gadd.
Ja, precis. Och det hjälper ju verkligen dig.
En fjärde sak. Vi har varit med i Malou efter 10.
Ja. En femte sak. Vi har ju släppt första återbesöket.
Ja!
Det är 6 söndagar, eller ja, nu är det alltså 5 söndagar kvar innan det här året är slut. Men varenda söndag fram tills årsskiftet släpper vi nu alltså 2 avsnitt i veckan. Så varje söndag kommer återbesöket.
Alltså det är helt sjukt.
Ja.
Sjätte grejen. Vi är nominerade i Guldpodden, kategori hälsa.
Yes!
Spott och hälsa tror jag typ det är.
Ja, det är.
Hälsa och spott typ.
Ja,
ja. Mm. Rösta hemskt gärna på oss. Det var mina 6 punkter. Har du några? Vad har hänt sen sist?
Jag har känt mig jävligt uttråkad på senaste tiden och känt att jag måste hitta en ny hobby. Nej, men alltså, jag har känt mig jätteuttråkad. Jag vet inte vad det är. Alltså typ så här, jag vet inte, bara helt uttråkad är typ rätt ord. Som att jag behöver något nytt.
Längtar efter något nytt.
Jag längtar efter att bara, du vet, hitta någonting att göra som jag tycker är kul. Alltså det är en sak att så här, ja, men läsa på om saker som jag är intresserad av. Men jag menar mer något så här praktiskt. Jag skulle vilja bli helt hooked på till exempel då paddle. Alltså du vet så.
Ja, ja. Alltså det kan
jag
vara
vill hitta någonting.
Dreja.
Ja, exakt. Fan, alltså, det skulle kunna vara vad som helst.
Alltså jag kan se dig dreja timmarvis. Men det är sant.
Ja, okej. Okay. Men jag tror jag ska liksom försöka hitta någon så kuss till nästa år alltså, och göra.
Fan vad mys.
Om det sen är liksom alltså, en du, kuss
i... det gulligaste i min värld är att
nu kanske det inte blir en drejkuss.
Nej, men att du skulle gå på kuss. Jag...
Ja, men jag vill ha någonting i vardagen som är så här, tisdagskvällen är jag alltid där. Alltså du vet, någonting så.
Mm.
Så känner jag. Mm. Men det är som jag känner nu, det är, men ja, lite uttråkad har jag känt mig.
Mm. Det är bra att vara det också.
Ja, ibland, men nu har jag känt så ganska länge.
Okej, okay, men det är inte bra. Men du vet det är bra att vara tråkigt.
Jo.
Att jag är så Astrid Lindgren.
Men jag tycker att jag har haft tråkigt lite för mycket. Jag har inte problem med att bara vara hemma, inte göra ett skit. Alltså det gillar jag. Men inte i en överdos. Så
nej,
det tycker jag att jag har fått ut.
Mm, jag fattar.
Ja, det var min lilla.
Det var din. Ja, det var mer, det var en punkt.
Ja, precis. Det räcker så för mig. Tack och hej.
Ja, men då är du liksom nöjd. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Det är vi. Och ni vet ju att vi har pratat mycket om vår gemensamma programpunkt, DF-Word.
Förra gången vi pratade om DF-Word så kidnappade ju vi den punkten lite, du och jag.
Ja.
Känner att jag vill göra det även denna vecka.
Ja,
jag är inte
också
färdig.
Nej.
Vad tänker du när jag säger julstress?
Så känner jag först. Ja. Och sen känner jag att jag ju absolut känner av den.
Mm.
Jag tänker mycket på mamma faktiskt. Mm. För att ju... Ja, nej, men eftersom jag själv inte har barn och så kan jag ju inte säga att jag direkt har projektlett julen på något sätt.
Nej.
Jag känner ju dock att det är det jag kommer göra genom livet.
Ja, ja.
Och det är lite störigt.
Ja, men jag tänker på alla kvinnor typ i min närhet, alltså som jag har vuxit upp med liksom, alltså i flera generationer.
Mm.
Mamma, mormor, moster, faster, farmor, alltså fattar du?
Mm.
Alla. Och att de har tagit ett sånt enormt ansvar. Vilket män aldrig har gjort i samma utsträckning. Jag tänker ibland att vi kvinnor liksom, för jag märker mig av det ju äldre jag blir. Att jag är så, har du löst där någon julklapp till din farmor där?
Mm.
Liksom börja så till min kille typ. Alltså,
ja, precis.
Eller har du, pappa tänker du nu på?
Har du alltså, nu så, tänkt på, exakt.
Alltså att jag börjar också komma in i det. Så vi är ju som den här på Kalankas jul.
Ja, och
alla, alltså vi är ju igång så.
Ja, men det är ju jättesvårt att bryta.
Alltså.
Det. Alltså, så här, det är klart att du vill påminna din pappa eller din kille för att du vill inte att han ska se dum ut.
Nej, men jag vet. Alltså, det är det vi gör. Vi krattar. Och speciellt på julen.
Ja.
Vi kom ju överens om med Ellos att vi ska försöka släppa den här julstressen.
Ja.
Men då kanske man måste behöva så konkretisera.
Mm.
Min sak konkret skulle kunna vara att inte påminna alla män i min närhet om, har du köpt det, har du fixat det, har du, utan bara så här, det får vara. Och också om det sen inte löser sig, nej, då hänger ju inte det på mig.
Exakt. Blir det lite konstig stämning för att någon har glömt någonting så är ju inte det ditt fel.
Har du någon sån konkret?
Ja, jag har ju just det här med att man inte måste älska julen så jättemycket. Alltså så här, jag har aldrig, det är absolut inte min favorithögtid och det har aldrig varit det liksom. Men det är ganska svårt att landa i att det får vara okej att inte tycka om julen.
Mm.
För att den ska vara så himla härlig, familjär, kärleksfull. Man ska liksom inte glömma bort att den kan vara väldigt, väldigt jobbig för många också. Den kan vara väldigt ensam, extremt stressfull ju. Och så här väldigt prestationsinriktad på något sätt.
Ja.
Så att jag försöker bara varje år påminna mig själv om att det är okej att bara få julen överstökad typ.
Ja, verkligen.
Ja.
The F-word som vi gör tillsammans med Ellos står alltså för the female word, och vi tycker det är så viktigt att lyfta kvinnoskapet, att vara kvinna, vad det kan innebära, och de gångerna när man som kvinna känner att man inte blir behandlad på samma sätt som män.
Tack, Ellos. Vi är denna vecka sponsrade av Multigyn.
Ja, men det är vi. Det är så fint att få jobba med Multigyn.
Ja.
Multigyn, som ju är ett väletablerat varumärke, de finns på alla apotek och behandlar de vanligaste intimbesvären som kvinnor lider av.
Ja, och ett av de här intimbesvären som vi kvinnor lider av är bakteriell vaginos.
Jag har en sak jag måste säga till dig.
Mm.
Jag scrollade på TikTok häromdagen, få upp då en video från typ så här, en, jag vet inte om hon var influencer, men någon amerikansk tjej. Den här videon hade blivit jätteviral för att jag tror att så många kvinnor relaterar.
Ja.
Så skrev hon så här, bara, att jag i 4 år har behandlat mig själv för vaginal svamp. Efter 4 år går till en gynekolog som berättar att nej, du har bakteriell vaginos.
Alltså det är så...
Och jag bara, oh my god, alltså det är ju för att vi vet ju ingenting.
Nej, och också att så här, svamp har man ändå hört talas om. Så det känns som att så fort man får något problem i underlivet så tänker man att det är svamp. Och så vill man hellre liksom, ja, men behandla det själv än att gå till en gynekolog, för att man kanske tycker det är jobbigt också. Så att man kör på liksom. Men man känner ju någonstans att så här, det här stämmer ju inte.
Men då kan jag faktiskt berätta för dig att bakteriell vaginos är det vanligaste vaginala tillståndet hos kvinnor i fertil ålder.
Och jag skäms över att behöva säga det, men jag hade knappt hört talas om det innan det här samarbetet.
Nej, men det, jag vet.
Det, alltså det, jag skäms samtidigt som jag är så här, nej, men skulle jag kunna veta det då? Alltså...
Om du som lyssnar undrar, vad är då bakteriell vaginos? Bakteriell vaginos leder till illaluktande flytningar, irritation och klåda. Ni har säkert hört det här, men det kan vara att flytningen liksom lukta lite fisk.
Precis, alltså jag skulle typ säga, för jag har haft det här utan att veta om det, men den lukten också, alltså det påverkar en helt sjukt mycket.
Ja.
Alltså den lukten som bakteriell vaginos medför, den är så påtaglig så att det faktiskt ofta leder till dålig självkänsla och viljan att umgås nära i sociala eller timmans sammanhang försämras. Alltså
nej.
Du blir så obekväm och får så dålig självkänsla. Ja, det är inte konstigt. Alltså...
Men jag tänker också att vad kan det då bero på? Och det är ju såklart många saker. Men Multigyn har ju lärt oss att liksom, det kan vara riskfaktorer som nya sexpartners, oskyddat sex, överdriven hygien. Den är viktig. Överdriven hygien.
Mm.
Samt liksom, ja men, stressfaktorer.
Men Multigyn har ju faktiskt en produkt som behandlar just bakteriell vaginos.
Yes.
Den heter Multigyn Actigel.
Ja, och den här ger alltså direkt lindring av klåda och irritation. Och så återställer den pH-balansen och floran. Vilket gör att underlivet då blir mindre mottagligt för nya infektioner. Det är viktigt att läsa bipacksedeln innan användning och gå in på multigyn.se för att läsa mer.
Tack Multigyn.
Vi har med oss en gäst idag.
Ja, och så härlig intervju måste jag säga.
Vi har med oss Tusse.
Ja, Tusse. Alltså du vet när vi poddade, han kom hit med sån enorm energi. Det var liksom kvar Tusse-energi på hela konventum här där vi sitter och poddar.
Också enorm starstruck.
Ja.
Alltså jag var så, okej, den här människan har bärt Sverige på sina axlar i Eurofucking-vision.
Ja, det är illa för en så ung person.
Jag visste nog inte heller så mycket om Tusses relation till ångest.
Nej.
Och att må väldigt dåligt. Så det var så fint att få ha det här samtalet.
Mm.
Min mamma är också ett stort fan av Tusse. Hon fick ju en specialhälsning.
Det fick hon.
Det var väldigt fint.
Ja.
Nog om det. Vi ska rulla intervjun med Tusse.
Varsågoda! Hej Tusse och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Ja, det är jättekul att ha dig här.
Och du, vi har ju sagt det till dig, men du är så fin. Du strålar med dina färgglada kläder.
Tack så jättemycket. Jag försöker. För det gör mig glad liksom, att, att se färg. Det är...
Men om man inte vet, jag tror många vet, men vem är du?
19 år gammal. Gud, det är så kul att, nu ska jag lappa upp. Vad definierar mig? Är det att jag vann Idol och jag vann Melodifestivalen i år? Ja, det är väl där de flesta känner igen mig ifrån kanske.
Och du har precis tagit studenten.
Precis tagit studenten, så nice. Det var en av de bästa grejerna i livet. Alltså, tog ni studenten?
Ja.
Hur fett?
Ja, men det var så länge sedan.
Vi är 28 år, ja. Tosse. Det är
det
lite äldre. Det
var länge sedan, jag menar.
Ja, men det var en underbar dag, det var det.
Ja, men det,
det
var det.
Magiskt.
Ja.
Och trots att det var i pandemin så kände jag ändå så här, nej, det här är ändå våran student, vi gör det till vad det är. Och det var
men grymt. Hur fick ni göra? Hur fick ni fira liksom?
Man fick ju inte åka till flak.
Nej.
Det fick man inte göra.
Mm.
Man fick inte ha så här, men inga klubbar som var öppna eller så, utan det var hemmafester man fick ha.
Ja, mm, det var fint. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
När jag har ordet ångest så tänker jag igen, liksom direkt till, drar jag det till ensamhet.
Mm.
För jag känner att när jag har känt mig som mest nere, om man säger så, då har jag alltid känt mig ensam också.
Mm. Mm.
I det.
Jag tror många kan relatera till det.
Mm.
Men du nämnde ju det här, du har vunnit Idol, du vann Melodifestivalen, alltså du är 19. Det är inte klokt. Och det kommer vi till.
Ja.
Men du föddes i Kongo Kinshasa.
Ja.
Hur länge bodde du där?
Jag bodde där ungefär när jag var 4-5.
Okej. Okay. Har du liksom några minnen från det?
Ja, knappt så att det liksom, nej, utan små enstaka.
Ja, du var ju 4 år när ni skulle fly från kriget. Mm. Och i den här flykten så separeras du från dina föräldrar.
Precis.
Minns du någonting från liksom själva flykten?
Nej. Jag minns något ögonblick när vi satt i en lastbil, men det är det enda jag minns.
Ah.
Och sen, jag vet inte, ibland så försöker man liksom, jag har ju drömt om Kongo väldigt många gånger.
Mm.
Och jag tror att man försöker göra upp minnen, man försöker liksom skapa minnen. För det är bättre att ha minnen än att inte ha några alls. För då, så jag, men nej, jag minns inte ingenting.
Nej.
Ja, men kan du känna så då? För det vet jag att man kan känna med andra saker i ens liv med. Att man är så här, har jag skapat de här minnena?
Eller har jag varit berättat, med? Eller
exakt.
Har jag drömt det? Verkligen så. Verkligen så. Det är en sån grej.
Men sen kom du till Uganda.
Ja.
Till ett flyktingläger.
Precis.
Hur var det?
Men det var väldigt, det var konstigt, för helt plötsligt så var det min moster som tog hand om mig och mina 8 andra syskon.
Just det.
Och vi hade bara varandra nu, separerade från våra liksom föräldrar. Vilket var väldigt konstigt första dagarna när man var så här, jaha, det här är vårt nya liv.
Mm.
Och sen var det jobbigt, för flyktinglägret var liksom inte, det var inte så himla säkert att bo där heller. Man var hela tiden orolig för djuren som skulle, liksom, det fanns farliga ormar och farliga rovdjur. Och sen också var det väldigt lite mat varje dag som man hade liksom att ransonera med.
Mm.
Så det var också tuffa 3 år med malaria och liksom så här ormbett, skorpionbett och allt däremellan.
Mm.
Så det var kämpigt också.
Mm.
Såklart.
Men har ni fått veta i efterhand liksom hur det gick till när ni separerades från era föräldrar? Eftersom ni ändå alla syskon var samlade och då din moster Nancy.
Precis. Vi pratar inte om den situationen alls.
Nej.
Jag vet inte vad det beror på faktiskt. Men, och jag vågar liksom inte vara den första som tar upp det.
Nej.
För sen, jag gick runt hela mitt liv och trodde att mina föräldrar var döda.
Mm.
Och sen när vi fick kontakt igen för bara några år sedan, så pratade vi liksom inte om det som hade hänt, utan vi började från där vi var.
Mm. Mm. Men
gud, nej, men jag bara kom på, nej, men just, alltså, just som du nämnde nu, att så man var rädd liksom för djuren, alltså ormar, alltså sådana saker. Det, jag tror att vi liksom i den här delen av världen har så jävla svårt att föreställa sig att liksom vara rädd för en sån sak. Det är ju sjukt obehagligt. Mm. Ni kunde liksom se de här skorpionerna, ormarna.
Mm. Ja, men precis. Och man visste att de var mest aktiva på nätterna.
Mm.
Så det gällde liksom att ta sig hem innan det blev mörkt.
Ah.
Så att man liksom inte...
Mm.
Och ibland så hann man liksom bara inte. Och ibland så tog de sig in i,
oh, fy fan,
i stugorna. Och det var väldigt, väldigt liksom... Men det var ändå vardag.
Ja.
Men det var ändå... en fara, ett hot hela tiden.
Ja, man slappnar aldrig av.
Liksom. Exakt, precis. Mm. Det var, man var på tårna hela tiden.
Ja,
och den grejen med, jag tror den grejen med att när som helst måste man fly från någonting. Och den alert, den liksom, den grejen har man liksom på något sätt hela tiden haft nu i hela min uppväxt, att när som helst måste jag dra härifrån, eller när som helst måste jag fly.
Mm.
Från djuren eller från rebellerna eller från någonting.
Mm. Men när du är 8 år så hamnar du till slut i Sverige.
Ja.
Hur går det till? Liksom, hur hamnar du här?
Så det som hände var UNHCR, som då är FNs flyktingorganisation, tog emot oss som kvotflyktingar och vi då hamnade i Sverige. Fantastiskt liksom, när man, vi hade bott där i 2-3 år i flyktinglägret, att äntligen få hjälp. Och jag minns att när vi kom, det var ju också en så här helt ny miljö och helt, allt var rent, det var väldigt mycket vita människor överallt. Det var liksom, vad är det här? För det var antingen drömmer man det här, eller så är man i framtiden, eller så är man i en film. Det var liksom så här, ingenting. Och jag minns det liksom så här, det som man kunde ta på var, men det satt var rent, men det var också väldigt tyst. Det var liksom ingen som skrek. Du vet, nu har jag varit utomlands, många som skriker köp det här och så här. Det är väldigt mycket högljudda människor. Och sen de här rulltrapporna som åkte. Det tog liksom en kvart för oss att våga. Liksom, det var så här, vem offrar vi först? Ni vet. Så det var så här, ena efter den andra hoppade på som att det var liv och död. Och sen när man skulle hoppa av, det var ännu värre. Jag trodde att man skulle sugas in i mekaniken. Och så här, om jag stannar kvar på den här, kommer jag dö. Så vet, man hoppade ju när det var 3 rulltrappor kvar.
Får vara på den säkra sidan.
Ja. Och det var så dramatiskt. Och det är, så här, det är sånt man inte funderar över. Utan för oss, alltså så här, nu känner jag, det är en självklarhet. Ja. Men just då var det bara så här, herregud. Gud, vad, alla såna här grejer.
Men vart i Sverige kom ni alltså först?
Så vi landade på Arlanda och då fick vi transport till Nora. Som då ligger utanför Örebro, en liten mysig stad. Och där flyttade vi in i ett hus.
Så ni var alla tillsammans hela tiden?
Vi var alla tillsammans, så det var jättehärligt. Då visste vi också att vi har varandra, vart vi än hamnar. För nu hade vi liksom stött på 2 olika stora förändringar. Men vi hade fortfarande varandra.
Den tryggheten liksom.
Exakt.
Men var din moster den enda som var liksom den vuxna personen?
De var så här. Vi brukar säga att vi var syskon allihopa, men det stämmer ju inte. Vi är liksom släktingar på något vänster. Och min moster är ju inte min riktiga moster.
Nej.
Men hon var vuxen, och så var det en till tjej som var vuxen som heter Grace. Så det var Nancy och Grace som tog hand om oss allihopa.
Vad har de betytt för dig?
Väldigt mycket, och jag har väldigt komplicerad relation till båda genom åren. För du vet, Nancy var bara 19 när hon flydde med oss. Jag är 19 nu. Gud, det hade.
Men jag är 28 nu och tänker så här,
hur skulle man klara det?
Ja, det hade inte varit.
Nej.
Och så jag tror att när vi väl, och hon har alltid velat vårt bästa. Så när vi väl kom hit så fortsatte hon hålla oss trygga och försökte liksom skydda oss från allting. Vilket också innebar att hon blev extra liksom, du vet, hönsmamma. Man fick, och det var liksom, och det blev en kulturkrock. Så det var liksom, hon var lite så här, akta er för dem. Och då, det skapade en väldigt konstig liksom, konstig miljö hemma. Där man kände att okej, min moster vill inte att jag ska hänga med svenskar, eller min moster vill inte att jag liksom pratar svenska hemma och sådana grejer. Och tyvärr växte det, och till slut blev det att hon inte kände att hon ville att jag skulle lämna huset ens en gång ibland. Och det gick inte.
Nej.
Till slut.
Fattar. Men hur påverkade det dig då? Så kände du med att nej, men då ska inte jag umgås med liksom svenskar?
Nej, inte alls. Jag trivdes jättebra i skolan. Jag menar, folk var jättesnälla. Det hon var rädd för var att jo, men det som var fördomen då som vi hade gentemot svenskar var att svenskar röker och de snusar och de dricker och de håller på med droger. Så håll jag borta lite den. Vilket är konstigt, för oftast när man hör i media, då är det svenskarna som har de fördomarna.
Ja, det jag tänkte också.
Jag var invandrare. Så det är en kul grej. Men jag kände väl att jag har ju en moralisk kompass här uppe också. Jag vet ju vad som är rätt och fel. Jag höll inte med min moster då. Eftersom mina kompisar var de bästa kompisarna och vi hade jättekul. Så istället blev det nästan som att jag försvenskades ganska mycket och lärde mig svenska, ägnade mig svenska kompisar och så vidare. Så att när jag kom hem så gick det inte ihop längre.
Nej. Det blir en krock liksom.
Exakt.
Men du sa ju det, men du trodde ju länge att dina föräldrar var döda. Exakt. Att du var föräldralös liksom. Tänkte du mycket på det?
Inte mycket. Jag vet inte, i min familj så det var mycket så här, prata inte om det bara. Alltså, det var mycket, det jag känner nu som vuxen och har lärt mig genom åren, det är alltid att se saker från den positiva sidan. I min släkt så var det nästan på ett så här, på ett osunt sätt. Det var liksom, vi pratade inte om det. Utan vi ska vara tacksamma för att vi lever och för att vi är här. Så enda gången jag tänkte på det och pratade om det, det var i skolan, för där var det liksom, där fick man det. Så jag kunde liksom springa ut ur klassrummet och gråta och gömma mig på toaletten för att läraren började prata om föräldramöte och så vidare. Det värsta minns jag var när det skulle vara utvecklingssamtal och föräldrarna sa, eller och läraren sa, jo men er mamma och pappa kommer få komma. Och Albin, du får två papper eftersom att din mamma och din pappa bor på två olika, liksom. Så när jag var, varje gång Albin fick två papper så blev jag liksom så här, jag ska få ett och jag har ingen förälder att ge den till. Så det var väldigt oroväckande. Och ibland så pratar de barnen illa om sina föräldrar och det gjorde också att det väckte någonting inom mig. Jag var så här, nej men ni har jag i alla fall föräldrar.
Precis, för då blev det kanske, alltså i skolan blev det då att då blev du påmind om att så här, oj, det här har inte jag. Liksom.
Precis.
Men fick du något stöd då i skolan? Alltså,
ja, och det var min fantastiska lärare Ann-Britt då.
Shout out
till Ann-Britt. Ja, men varje gång jag var ledsen eller så hon fanns där på alla sätt och vis. Så ibland behövde jag inte ens prata om det. Utan jag kunde bara springa till hennes klassrum och bara få en kram. Och det var fantastiskt.
Men såna eldsjäl. Alltså när lärare är så, det är fan det fina.
Det påverkar och det påverkar oss allihopa på så, alltså så här, en bra lärare kan verkligen göra ens liv.
Ja, alltså, kan det. Verkligen.
På alla sätt och vis.
Exakt.
Det är jättekult verkligen. Så vi ska ta vara på våra lärare.
Ja, verkligen. Men också så att en lärare ser en som människa. Alltså att bara få känna det. Alltså jag kan vara mig själv och den här personen ser mig för den jag är. Alltså
verkligen.
Det är
bland det finaste som finns. Och särskilt i skolan där miljön verkligen är, det, man går dit och man nästan fejkar. Så när läraren ser en för vem man egentligen är, det är så himla fint att
exakt.
Man behöver inte fejka, man behövde aldrig fejka i Andrits klassrum. Där kunde man vara sig själv. Det var så fint att man bara kunde, och man, det var okej. Allt var okej.
Ja, men för vi hörde dig i en annan intervju där du beskrev just det här med att skolan kunde vara väldigt jobbig för att du blev väldigt påminn om just det här med dina föräldrar och så att du kunde vara väldigt ledsen. Men hur ser du rent generellt tillbaka på din skoltid som du ju precis har tagit studenten?
Exakt. Nej, men det har ju gått upp och ner verkligen. Men jag kan minnas med glädje låg- och mellanstadiet. Och med glädje kan minnas gymnasiet. Men högstadiet var ju ett helvete. Och det kan nog de flesta ungdomarna håller med om.
Många kan relatera.
Alltså, vilka tre år? Det är helt sjukt. Det är så här.
Ska jag säga en sjuk sak? Vi hade bra högstadietid. Det är helt sjukt.
Det är ju sällsynt.
Ja!
Det är verkligen.
Jag tycker gymnasiet var värre.
Jag tycker med gymnasiet.
Det var så. Men gud, det är verkligen en vit val. Jag har aldrig hört talas om.
Nej. Jag vet!
Men gud, det var sjukt också, för gymnasiet ville man ändå själv.
Alltså, men vi valde, alltså vi båda lärde känna varandra på högstadiet när vi började sjuan. Då blev vi bästa kompisar.
Häftigt.
Ja, och vi började musikklass och var väldigt, alltså det var liksom.
Och sen på gymnasiet valde man liksom bort musiken för att man hade någon så här konstig föreställning om att esteter är så här konstiga.
Det var så dumt alltså, att vi gjorde det.
Och där
hamnade det fel kanske.
Ja.
Men, och då tydde,
man
så,
lyssnade
då
mer på hjärnan.
Vi gick i samhälle.
Ja, men då, där kan vi säga. Okay. Men om vi säger så här, om jag får vara den som säger att samhällseleverna de tar med sig högstadiefasonerna. Det är som högstadiet. Det är liksom det är ingenting. För jag tänker, naturleverna, de hittar varandra i sitt intellekt. Esteterna hittar varandra i sin kreativitet. Samhällseleverna, det är liksom de, man har liksom inget tydligt.
Det blir bara skitsnack.
Exakt, man har ingen tydlig
liksom.
Ska jag säga dock vad som var ändå värre?
Nej.
Ekonomi.
Ekonomileverna.
De var ändå värre.
Fast de är väl också ganska smarta.
Ja, fast de så var
mattehuven, eller?
Nah.
Var de jobbiga mot er eller jobbiga mot varandra?
Nej, men mot varandra, tror jag. Alltså, inte så, alltså, jag vet inte, men jag kände typ med att högstadiet var bättre.
Ja, men gud vad sjukt. Häftigt.
Men du gick estet på
gymnasiet. Och det var fantastiskt. Och sen tänkte, alltså, vinna Idol och Mello när man går alltså,
det liksom. Alltså.
Det, liksom, det är som att gå natur och gå estet. Alltså, vad du menar? Det är som en naturare i en estetisk miljö.
Men gud, att du liksom gjorde det under tiden du gick i skolan. Jag kan inte förstå det.
Det är helt sjukt. Men det var så kul, för jag tycker alltså skolan är fantastiskt kul och musiken är fantastiskt kul. Så det var bara egentligen att det var för få timmar på dygnet ibland. Så man satt ju där klockan 5 och gymnasiearbetet, hur fan är det?
Gud. Men nu tänkte jag på det, vi var bara inne på det, just att du liksom, hur gick det till när du fick veta att dina föräldrar levde? Mm.
Då var det, för min moster hade hela tiden letat efter dem på olika sätt, och då hade med gemensamma kompisar och så vidare och så vidare, så hade hon hittat dem. Och vi fick kontakt via med Facebook, och så pratade vi Skype första gången, och det var ju sån glädje. Men man tänker så här, föräldrar ändå, mamma och pappa, det är ändå två viktiga figurer i allas liv.
Precis.
Och för mig hade det hade varit ett tomt liksom. Så jag hade ju drömt om vilka de var, och du vet, försökt att föreställa mig. Och nu hade de ansikten. Nu fanns de. Så man kände sig, någon slags osynlig trygghet la sig över mina axlar, att okej, jag är inte föräldralös. Liksom. Men sen kom också den här andra, så det var stor glädje att träffa liksom, och men sen kom den andra aspekten, och det är att, vänta lite, här är ju två personer som bor på ett helt annat ställe än jag. De har en helt annan uppväxt och en helt annan kultur än jag. Vad förväntar de sig av mig? Just. För jag visste att jag hade ju förväntningar på att de skulle vara de bästa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Föräldrarna någonsin, för det var jag hade föreställt mig. Hade de förväntningar på att jag skulle vara den perfekta sonen för dem? Och det var så som det var. Jag hade förväntningar på vilka de var, och de hade förväntningar på vilka, och det möttes inte på något sätt.
Så men hur gammal var du när du fick veta? Eller när
jag
du
var
fick
ungefär,
träffa?
Kan jag vara 12-13 någonstans där. Och det var verkligen så här, det gick inte ihop, och det blev så här, när min moster sa nu ringer din pappa, då blev det så här ångestfylld känsla, om det gjorde ont i magen, och jag var så här, nu måste jag låtsas att jag kan swahili fortfarande, det språket man pratar i Kongo. Och liksom, du vet, låtsas att jag har bett hela morgonen och liksom, du vet, hela den grejen, vilket var tråkigt, för det hade varit nice att lära känna varandra utan de liksom förväntningarna.
Precis. Aha, vad är de, eller vad de, för din mamma lever inte idag, va?
Nej, precis.
Men din pappa lever.
Ja.
Men har de liksom levt väldigt religiöst?
Ja, exakt, det är del av kulturen i Kongo liksom.
Men blev det liksom som en besvikelse att det inte blev som du hade tänkt dig, eller liksom, eller kunde du ta det med ro att så?
Det kunde jag. Jag tror det var ändå en någon slags vad ska man säga? Tanken med att de fanns räckte. Men också att det väckte en dröm inom mig att jag ska göra dem stolta. Det väcktes ändå. Och då kunde jag föreställa mig att när jag åker tillbaka och hälsar på hur det kommer, det mötet, hur det kommer vara.
Mm.
Och jag bara kunde känna att jag skulle krama mamma och liksom alla känslor som skulle komma.
Mm.
Så när hon gick bort bara något år efter så var det liksom en stor, där kom besvikelsen.
Men har du åkt tillbaka och
nej, inte jag hade planerat under pandemin, men sen kom det så.
Okay.
Så det får bli nästa år.
Mm. Såklart. Mm. Men vi läste också i en intervju med dig att du liksom försökte bygga en relation, men att det inte liksom riktigt gick.
Precis.
Alltså hur gick det till? Var det att ni liksom skypade eller?
Mm. Ja, men vi skypade och så. Och som jag sa, det här är, jag skäms verkligen för den tiden, hur jag, för jag kände väl att jag hade på något sätt hittat mig själv lite.
Ja.
Och kände att de här åren där jag hade sprungit in på toan och gråtit för att jag inte hade några föräldrar, den tiden var över och jag hade kommit över det här. Och nu helt plötsligt fanns de i mitt liv, när jag precis hade kommit över dem på något sätt.
Mm.
Så jag tror nu kände jag inte den samma saknad som jag hade innan. Och jag kände att jag var nöjd med min tillvaro. Jag var nöjd med mina kompisar i skolan. Jag var nöjd med mina syskon och hur allting såg ut. Så som sagt så blev det bara liksom en extra förväntan liksom från mina föräldrar.
Ja, gud, jag kan förstå det, när man också själv typ har kämpat med något länge och sen så här funnit sig att så här, nu är det så här, nu är jag trygg i liksom det livet jag har nu.
Mm, man har bearbetat det liksom.
Exakt. Ja.
Mm. Och så kastas allt på ända för precis. Att så, gud, jag fattar verkligen vad du menar.
Men du hamnade ju i fosterfamilj också.
Ja.
När gjorde du det?
Så nu har vi pratat ganska mycket om Nora-tiden då.
Ja.
Mm. Det som hände var, och Nora-tiden var fantastisk både i skolan men och också hemma. Men det som hände var att min moster liksom, min moster träffade en man och nu var hon inte hemma lika mycket.
Mm.
Och det skapade liksom oro hemma liksom, för vem är vuxen och så. Min syster fick ta väldigt mycket ansvar för oss.
Mm.
Lagade mat så.
Mm.
Och då kom min moster tillbaka och hon bestämde sig för att vi skulle flytta till Västerås.
Mm.
Och alla där hemma var emot det, för vi hade ju våra liv här i Nora.
Ja.
Och jag var ju yngst, så de andra bestämde sig för att flytta hemifrån. Så det var bara jag som var liksom 12 år gammal och inte så det blev jobbigt att lämna dem. Men min moster sa att ja, men i Västerås, där kommer du trivas, för där kommer du få gå musikskola, bla 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 bla, du kommer få en ny dator. Och jag var så här. Yes! Så jag var så här, du vet, jag gick tillbaka till skolan i Nora, jag var hörni, jag kommer från dator, så you know, jag kommer hålla på med musik, du vet. Och de var okej då, så jag skröt ifrån Nora och flyttade till Västerås.
Och då flyttade du till en fosterfamilj där?
Nej, utan min moster flyttade ut ihop med sin man, och där började en annan kapitel, kan man säga. Jag tror att, som vi sa, att hon var 19 när hon, och nu är hon bara i sina 20 år, sin liksom 20s.
Mm.
Hon letade efter någonting i sitt liv som hon inte hade fått. Hon ville liksom leva och nå sina drömmar och ha egna barn. Och jag vet inte hur hon kände, men jag kände att jag var den enda som stod i vägen för de drömmarna. Och tyvärr påminner hon mig ganska mycket om det. Och jag ville ju nå mina drömmar också.
Mm.
Men jag kände inte att hon stöttade mig i det.
Ah.
Så det som hände var att hon... det kändes inte som att hon var närvarande. Och det kändes inte som att hon ville liksom att jag skulle vara kvar i hennes liv.
Mm.
Så vi bråkade och hon satte liksom sjuka regler hemma som inte jag kände mig bekväm med. Och det var inte tryggt att komma hem. Så jag packade en väska och den hade jag packat ganska länge i det rummet jag bodde i.
Mm.
Och när det var som värst, när hon liksom när hon var som värst, då hoppade jag ut genom fönstret och drog därifrån.
Och alltså, vad drog du då?
Och min första tanke var det var liksom, antingen går jag vänster eller höger. Vänster då skulle jag komma mer mot stan, och höger då kom jag till ett industriområde. Så valde jag höger, för det skulle hon liksom inte ana att jag gjorde. Och så ringde jag SOS.
Du gjorde det själv?
Mm. För under den här tiden som det hade varit som svårast hade jag fått chatta med BRIS på nätet.
Ah.
Så de hade liksom hört av sig till SOS och sagt att nu vet socialtjänsten om hur det är hemma. Så om du vill ta ett möte så är du välkommen.
Ah.
Så nu sprang jag därifrån och ringde SOS och sa nu vill jag ha det där mötet.
Mm. BRIS,
ja, de bästa vi har.
Fantastiska, alltså, de är fantastiska.
Ja.
Och jag fick faktiskt möjligheten att åka till en skola med BRIS häromdagen.
Oh,
nej!
Bara, du har väl varit en av deras idoler? Eller?
Nej, inte alls.
Nej.
Men jag kände, okay, att, men jag kände mer så här, vilket bra jobb de gör.
Ja,
och så här, jag var med så här, känner alla elever till sina rättigheter? Känner de till att man kan vända sig till BRIS?
Mm.
Och det gjorde de som tur är. Så, det var awesome. Så vi hade en jättekul dag med BRIS.
Nej,
så du hamnade egentligen i fosterfamilj på ditt eget initiativ? Liksom.
Exakt. Så det som hände var att socialtjänsten gjorde en så här utredning hur jag hade det hemma. Och de kom fram till att jag kan inte bo kvar.
Nej. Mm. Men hur var det sen då när du väl hamnade i den här familjen?
Så nu väntade massa år av, eller massa så här, en tid kan man säga, av hoppa runt mellan olika familjer. För medan socialutredningen så måste man bo i en jourfamilj som heter.
Mm.
Och man får inte bo i en jourfamilj så länge, så man måste flytta till en annan jourfamilj. Just. Och så vidare. Mm. Och under de här åren, jag har nog aldrig känt mig så ensam. Och jag hamnade i ett familjehem där jag kände mig utnyttjad på så många olika sätt.
Mm.
Och där kom liksom mörkret på riktigt. Förut hade jag alltid haft någon som jag kunde kalla syster, moster eller bror. Men nu hade jag liksom ingen.
Så, mm.
Och jag var så långt från mina kompisar som jag hade växt upp med.
Ja, såklart.
Så det var väldigt jobbigt faktiskt.
Mm, och, det förstår man ju.
Ja, och där kände jag verkligen att jag hade nått mitt botten.
Gud vad jag tror att många... alltså som lyssnar på det här och också många liksom unga som själva har vuxit upp alltså i fosterfamilj eller liksom just har gjort en sån resa av att bo i jour.
Ja, men resa är det ju verkligen.
Ja, alltså det är så viktigt att prata om, för det känns som att många skäms över det och det är liksom, man bara säger nej, 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 alltså det, ni är barn. Det är liksom vuxnas ansvar.
Verkligen, vuxnas ansvar.
Men till slut så kom du till en fosterfamilj där det blev bra, eller hur?
Ja, så en av de här jourfamiljerna som jag hade hoppat runt, Victoria hette hon då, som var mamman i den. Och hon hörde av sig när det var som värst och bara sa, du är välkommen hem till oss och om du vill kolla på film eller någonting. Och jag bara sa ja. Så jag tog chansen och då bodde jag faktiskt i den här familjen där det var som värst. Och jag hade dem, du vet, mörkaste tankarna någonsin. Jag var ute och sprang ibland och var så här, ska jag bara göra slut på allting? Ska jag bara, vi bodde ganska nära tågspåret, så det var liksom, jag visste ju hur jag skulle göra det. Och det som varje dag fick mig att inte göra det var liksom musiken. Jag kände så här, och jag kände att fan nej, jag kan inte göra det här, för då kommer jag aldrig bli en superstar. Jag kommer aldrig liksom sälja ut Globen liksom. Jag måste fortsätta. Och jag hade liksom Adele i öronen och bara, du vet, skrek, sjöng hello och var så här, fan, jag är på väg, jag är på väg. Det spelar ingen roll vad som händer hemma, jag kommer liksom
jag ska ta mig ut.
Exakt,
liksom.
Exakt. Så när hon skrev kom hem till oss och kolla på film, så var det bara så här, oh, tack gode gud. Så världens bästa kväll, när jag kände att okej, nu, jag har någon som liksom ser mig. Och sen när hon körde hem mig igen så bara grät jag och berättade exakt hur det var hemma och så. Och då ringde hon SOS och sa, nej men det här går inte, ni måste göra något åt det. Då flyttades jag därifrån. Och flyttade tillbaka till den familjen. Och jag bott där sen dess.
Gud, jag fick
ja. Men hur kom musiken in i ditt liv då?
Men musiken, det är ju kulturellt. Kongo, Uganda. Jag minns att man kunde liksom gå väldigt länge utan mat vissa dagar. Men ändå varje söndag så samlades man i kyrkan och så sjöng man och dansade. Och det var liksom det här, det kändes som att då tänkte man bort allt som var för jävligt. När man bara kunde enas i sången, i, ni vet, när man bara
fristaden,
så här,
liksom.
Ja. Så det hände någonting i kroppen när man sjöng tillsammans och när man dansade tillsammans. Och den känslan av musiken har liksom följt med under alla, under hela min resa. Varje gång det har varit som jobbigast har jag sjungit eller satt i hörlurar och lyssnat på musik eller tagit penna och papper och skrivit. Låtar. Så det är...
Men gud, men alltså, när fattade du själv att okej, jag är jävligt bra på det här?
Ja men så här, okay. Och det var världens märkligaste grej. För vi alla sjöng i min familj. Till och med när vi kom till Sverige fortsatte vi sjunga. Men det var när jag var i matsalen någon gång i typ ettan. Och jag bara såhär, jag gick runt och nynna på en psalm liksom. Alla bara, vad fan är det som händer? Alla elever bara såhär, he's weird. Men som tur är, någon lärare som bara, åh vad bra du sjunger. Så fick jag sjunga på någon så här skolpjäs och alla var så här, oh my gosh. Men det, då var det mer så här, gud vad du vågar. Sen bytte skola och jada jada jada. Så började vi man med musiklektioner. Och då sjöng man så här gamla, du vet, Ted Gärdestad låtar, sommarvisa. Och alla mimade. Men inte jag. Jag bara så här, jag sjöng och alla kollade förändrade konstigt på mig. Jag bara, ja men det är klart man ska sjunga. Och då såg musikläraren det. Och han bara, ja men kan inte du sjunga på skolavslutningen? Jag bara, okej. Liksom, det var ju märkvärdigt. Och sen med akustiken i kyrkan. Då var det bara så här, du vet. Det första låten jag sjöng var Det lilla ljus jag har på skolavslutningen. Så jag bara, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart, lysa klart, 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 lysa klart. Alla bara, och då sjöng jag, du vet, jag var liten så jag sjöng ju 1000 oktaver upp. Du bara, Det lilla ljus jag har! Alla bara, Och sen här kom det. Så under halva låten sjöng jag svenska och sen bytte jag till engelska. Och folk var bara så här helt häpnade, du vet. Så där var det så här massa gamlingar som bara grät. Du vet, folks morföräldrar och farföräldrar. Så man kom fram och bara, det är det vackraste jag hört. Och jag bara såhär, jaha, är det? Jag hade ingen aning. Nej. Och där startade det någonting. Och du vet, varje gång de sa det så mitt ego bara växte.
Och du kände såhär, jag vill.
Ja, 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 ja. Ju mer de tyckte om att jag skulle sjunga, ju mer ville jag sjunga. Och då gick så ryktet till alla Nora. Och då var jag den där killen som alltid sjöng. Så på stan kunde folk bara, är inte du som sjöng på skolavslutningen? Kan inte du sjunga? Och jag bara såhär, okay. Så jag kände mig känd redan då. Jag bara, yeah.
Vilken låt vill ni höra?
lite så. Så det var ganska häftigt. Men sen fanns det ju, du vet, killarna sa alltid, men du sjunger som en tjej. Så man bara såhär, vad jobbigt. Så ibland slutade jag sjunga. För jag var såhär, fastän jag får inte vara för opopulär. Så jag fortsatte spela fotboll istället, du vet.
Anpassa sig in lite.
Men musiken har alltid varit.
Men sen dess har ju du vunnit både Idol och Melodifestivalen. Nej men det är ju otroligt. Du har haft en väldigt liksom snabb musikkarriär för att ändå vara så ung.
Snabb som att den är slut.
Nej men alltså, du hade en snabb. Nej, det har gått så himla fort.
Nej men du har blivit alltså verkligen, och som vi sa till dig innan, alltså det känns som att du är så otroligt liksom folkkär.
Helt sjukt. Och det, jag på så kort tid, det är helt, helt sjukt. Jag vet inte vad det är. Jag har ingen aning.
Men har det bara varit en dans på rosor?
Med musiken?
Ja.
Nej men det har det inte. Jag menar med talang, jag tänk så här, ungen i Nora som, och för, det har hela tiden hänt saker på varje front. I hemfronten har det hänt väldigt mycket. Där jag har känt mig otrygg och så. Skolan har också gått upp och ner. Men musiken har varit den enda som har varit konstant. Och då har jag tänkt att, men det är klart, eftersom att musiken alltid har varit med mig och inte svikit mig, och min sångröst har aldrig svikit mig, då ska jag fortsätta sjunga. Och då börjar jag mejla till, du vet, kaféer, kulturskolan, festivaler och alla så här tävlingar, och bara, får jag komma och sjunga? Så det var där det började, att jag ville sjunga så mycket som möjligt, för det var där jag kände mig fri att göra liksom det jag ville. Och sen hamnade jag i Talang. Och under den här tiden då var jag som mest trygg med min bonusmamma Victoria. Då hade jag flyttat tillbaka till familjen. Och jag var så här, nu, för tänk, då hade allting kommit till en bra plats. Familjen trivdes jättebra, skolan trivdes okej, liksom. Och sången trivdes jättebra i min röst. Så då bestämde sig min bonusmamma Victoria, sökte faktiskt i Talang i hemlighet för mig, vilket är jättegulligt. Så det enda,
fan, vad fint.
Så hon gav mig mobilen och bara, det är någon som vill prata med dig. Jag bara, va? Hej, vi ringer från TV4 Talang. Vi har fått din ansökan. Jag bara, vad, jag har inte sagt?
Oj!
Det var så coolt. Jag bara, ja. Så jag tänkte, på tal om liksom karriären. Så jag tänkte att nu kommer jag bli superkänd, supercool, jag kommer ta över världen. Alltså, det här är the big leagues. Så kom jag dit och sen, jag bara så här, var ska jag sjunga liksom? De bara, vi kommer till det. Först vill du att du sitter på den här stolen och väntar. Så fick man vänta i 10 timmar. Sen kommer de ut och tar in en till en synk där man ska sitta och liksom, svara på frågor. Jag bara, okej, absolut. Och jag tänker, snart ska jag få gå in och sjunga och du vet, få alla att häpna. Men istället för att fråga om sången och så började de liksom fråga om flykten, och de ville att jag pratade om min moster, och då var jag så här, va? Varför det? Jag menar, jag är här för att sjunga. Jag är liksom 15 år gammal.
Oh, 15 år.
Jag kände mig väldigt påhoppad. Så jag sa, det här vill jag inte prata om. Eller det här vill jag inte gå in på.
Jag är här för att sjunga.
Exakt.
Inte,
just den snutten jag säger, det här vill jag inte gå in på. Gissa om de hade med det i sändningen sen också.
Så
de tog med allting. Liksom så här, så det blev bara en så konstig grej. Så sen när det här sändes, då var det bara en ledsen 15-åring man såg på tv som kom in med en snyfthistoria, fick juryn att gråta och sen grät han på scen. Och det var så tråkigt, för jag var inte den personen som jag såg på tv. Jag är ju den här liksom glada personen som ser att braga sidan och så. Så då kände jag väl att men det är inte den karriären jag vill ha. Jag vill ju vara bra för min musik, inte,
inte profilera mig som att komma med den här snyfthistorien.
Och särskilt när jag var så trygg i den
precis.
Det blir så konstigt. Jag har precis tagit mig igenom det, bearbetat det, och nu så bara bam, är jag tillbaka in i det bara för att de ska få titta det. Vilket kändes tråkigt. Så det blev liksom så här en jobbig grej. Men samtidigt som jag fortfarande var den här tonåringen som jag blev känd, så jag var så här, okej, det gör ingenting, för jag får sjunga i alla fall. Så jag kom till semifinal och jag bara så här, ja, men då ska jag visa dem att jag, det är inte bara symfonistorien, utan jag kan sjunga. Och gissa om det kom en jävla målbrottsröst.
Nej, gjorde det.
Ja, så jag var...
Alltså gud, men
jag minns.
Nej, inte jag, men det
jag minns mer Idol.
Men det är nog att jag inte själv har sett Talang.
Jag förstår. Nej, men så jag var i målbrottet och det lät inte så, lika bra som vanligt. För det var liksom en låt jag sjungit hela livet och alltid fått folk att gråta, men den här gången så bara gick det inte vägen. Och då åkte jag ut, och där var det så här, där var min i karriärsmässigt liksom största motgång. Det var så här, fan, jag kommer aldrig göra det igen. Jag kommer aldrig bli.
Och du var så ung.
Så du vet, men du kände där att nu ger jag upp typ.
Exakt, för jag var ung, men det kändes som att det var nu eller aldrig, och nu eller aldrig liksom.
Once in a lifetime.
Exakt.
Men hur gammal var du när du sökte Idol alltså?
Idol var jag 17 när jag sökte, och det här var, då hade jag fyllt 16, så det här var ändå året innan. Och då var jag så här, fasen, vad gjorde jag fel? Då gick jag igenom, jo, men de profilerade mig som en snyft historiekille. Det är inte jag. Det är ju inte charmen med mig. Alltså charmen med mig är hur trygg i mig själv jag är, hur positiv jag är. Så jag sa till mig själv att, jo, men det är exakt det jag ska visa när jag ska söka till Idol sen. För jag visste att jag har alltid vetat att jag ska söka till Idol. För du vet, när någon är bra på att sjunga, vad säger man till dem?
Sök Idol.
Så det hade jag hört hela livet. Och jag var så här, det är klart, men jag hade inte åldern innan för ändå.
Nej, just det.
Så nu var jag så här, men vet ni, till Idol, då vill jag en glad låt. Jag pratar bara om glada saker i intervjun. Så jag bara gick in där och bara, can you sex take me to paradise? Och de bara så här dansade med och superkul. Så det kändes jättebra att komma tillbaka och visa mig och inte visa liksom. Det är klart, jag pratar just nu om min historia. Ja. Men man kan göra det på så andra sätt än...
Och nu är du också på en annan plats. Nu är ju du redan, som vi har sagt, Tusse med liksom hela svenska folk.
Verkligen. Så jag hoppas att det här inspirerar den som lyssnar. Inte att den tycker synd om mig, utan att vi lyfter varandra.
Exakt. Och att det är så jävla viktigt att prata om sådana här saker.
Men så här, det är en del av dig, men det är ju långt ifrån hela dig.
Verkligen. Och det är också så här, det är fel ändå att börja i. När man träffar en ny människa, det första man pratar om är liksom inte trauma och liksom man börjar med att säga hej, tjena, ditt namn. Vad tycker du är kul? Det är där man börjar. Sen har man känt varandra i någon vecka, en till vecka, då kanske man pratar om någonting som, då kanske man säger, hur mår du? Och då säger man, inte lika bra, varför? Man börjar inte med att berätta sin trauma till någon. Och det var där jag började med hela svenska folket, utan jag började att alla visste om inte. Och då, du vet, man
blir nästan liksom lite blottad.
Exakt, alltså, naken. Och så här, också där, när jag gick ut på stan, då var folk så här, ja, det är så synd om dig. Och man bara så här, va? Jag mår jättebra, jag bor med min fantastiska familj och jag lever min dröm just nu med liksom Talang. Och de bara, det är så synd om det. Man bara, nej.
Och också plus då på det, att vara så ung.
Ja,
alltså, det är ju liksom, allt blir fel.
Exakt.
På något.
Så jag förstår tanken med tv, att man vill göra. Och jag respekterar det. Men man måste veta vems historia man berättar och hur pass...
den är i sitt liv just nu. Liksom.
Har den processat dig redan?
Ja,
hur gammal är den? Är föräldrarna okej med det? Mina föräldrar var absolut inte okej med hur de... Men det gick liksom inte.
Nej.
Men har du liksom, alltså, du står mycket på scen, du är liksom, du gör väldigt mycket som är i rampljuset. Har du mycket liksom prestationsångest kopplat till det?
Jo, men det är i de ställena när jag målas upp som så här, typ folkkär eller eller så här, du vet, jätteduktig eller favorit. Typ i Idol så sa de snabbt att jag var favoriten. Jag var så här, va? Då kom pressen. Nu i Mello så var jag favorittippad inför finalen, då kom pressen. Och Eurovision, fast nej, Eurovision då var det inte lika så här favorit liksom press. Men jag hade ju alla svenska folket som hade valt mig att representera. Så i de sammanhangen.
Men fast var annars... det ändå skönare då Eurovision att inte ha hört hela tiden att så här, du är favorittippad, du är, kunde man slappna av lite mer.
Det
då?
Kunde man, samtidigt som det var då jag hade mina röstproblem. Och då var jag inte mitt liksom hela jag. Då, för, tänk som jag pratat om att musiken och rösten har alltid varit stabil och så. Men nu så bara...
Nu började det bli skönt istället.
När läkaren säger du kanske inte kommer kunna sjunga igen, då vet man säga ja!
Och visst var det bara så några månader?
Två veckor innan så opererade.
För man minns ju det här, det var så stort i media och allting. Men du opererades 2 veckor innan Eurovision.
Exakt, så det var helt galet.
Men vad, hur gick dina tankar då?
Men mina tankar gick så här, det kommer inte gå, det här kommer liksom inte gå. Eller förlåt, 2 veckor innan Eurovision fick jag besked att det var bra. Så jag hade opererat så det var så här, jag vet inte hur det kommer gå.
Nej.
För jag löste det här, för jag hade liksom stora halsmandlar i halsen. Så det var ju inget, det fanns inget hopp så.
Nej.
Men så kom jag till funs med, vet du, vem bryr sig? Jag har kvar min fantastiska familj. Jag är den jag är. Jag har liksom hittat mig själv och tycker det är kul att vara glad och positiv och liksom känna att jag är sann mot mig själv. Så det gör ingenting om jag inte kan sjunga lika bra liksom. Eller alls. Det gjorde ont, men det var så här, jag kommer klara det.
Du kände ändå det, så jag kan nog acceptera det, men det kommer vara tufft.
Exakt, och jag kände också hela svenska folkets liksom stöttning. Och det minns jag att när jag fick lägga ut att jag faktiskt hade problem, så var det bara kärlek. För jag minns att det var också en så här stor grej i mitt team, där folk var så här, nej, berätta inte för någon. Och jag bara så här, då blev det bara värre. För då var jag så här, då är jag ensam i det här, jag vet inte hur det kommer gå. Men jag var så här, vet du, jag bryr mig inte, jag kommer lägga ut. Så la jag ut, och då fick jag jättemycket stöttning från, och då kände jag, vad skönt.
Ja, det blir ju mycket skönare att känna det, att så här, nu får jag stöd i det här och ha liksom folk som stöttar mig under hela resan.
Exakt, samtidigt, för om man är ensam i det redan och så ska man hålla det hemligt, då blir det bara en stor grej som man bara går runt och bär på själv. Och det är för stort ansvar för en 18-åring.
Liksom. Ja, verkligen.
Vänta, var du 18?
19, det är mitt...
det var 18, det är ju rätt gammal.
18 eller 19 när du vann Mello.
Vi har faktiskt kommit sista frågan.
Ja, alltså tiden har sprungit.
Herregud.
Vad inspirerar dig?
Det är en jättestor fråga. Just nu så inspireras väldigt mycket av min egna resa. Eftersom att jag vet hur mycket den inspirerar många andra. Och det måste jag vill koppla upp till min nya låt, eftersom att den är så viktig. När jag kände, för jag tänkte, Voices inspirerade mig väldigt mycket. För när jag stod på scen så skrek jag ut mina känslor, jag skrek ut min historia, alla nej jag har fått, allting gjorde jag på scen. Och bara kände stor glädje av att bara bli av med allt skit. Och jag kände att, fan, alla de här grejerna, det finns så många ungdomar som går igenom dem just nu, as we speak. Och jag vill säga något om det. Så då satte jag mig ner, jag skrev en låt som jag kände var en kampsång. För jag tänkte, de utmaningar unga har idag, allt från psykisk ohälsa till rasism, sexism, pandemin, miljöångest, klimatångest. Fy fan vad starka ungarna är. Fortsätt kämpa, säger jag. Och då sa jag till mig själv, fan, nu skriver jag en låt om det här. Och det blev Grow Up. Så fortsätt kämpa låt.
Och vi får vi avsluta det här avsnittet med den låten.
Självklart. Coolt.
Det är så bra.
Häftigt.
Tack så jättemycket för att du ville ge stången på den.
Tack själv för att jag fick.
Tack.
Vad fantastiskt.
Så himla fint samtal, tycker jag.
Nej, men alltså att Tuss också vågar vara så öppen och liksom naken i det här samtalet.
Ja, men och just som han säger med att så här, man kan prata om de här liksom, det här verkligen mörkaste mörkret som ju självmordstankar faktiskt är, utan att det blir för deppigt. Alltså det kan fortfarande vara inspirerande att höra på det, för att så här, det kan verkligen bli bättre.
Verkligen.
Tusen tack Tusse för att du ville gästa Ångestpodden.
Och thank you for all the music, vill jag liksom säga.
Ja, vi ska ju faktiskt avsluta med en låt som givetvis Tusse har släppt här nu under hösten.
Givetvis ska vi det. Vi vill också bara påminna om att vi kommer tillbaka på söndag. Återbesöket kommer alltså varje söndag fram till jul. Det tål så sägas flera gånger för att ni ska vara med oss även då.
Och så avslutar vi dagens avsnitt med att lyssna på Grow med Tusse. Hej då! Even if my world is changing, even though it might be scary, even when they say I am someone I'm not, just a little bit more pain and just a little bit less faking, I'ma be the same Tusse I've always been. We will rise and tell our story. Everybody wants what's perfect. Go ahead and look inside. Learning from your old mistakes is the only way of knowing who you are. Together we'll win this fight. Brick walls down and open eyes. We are the young.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.